Efterföljden av mordet på en vd för ett sjukförsäkringsbolag och amerikaners syn på de bibliska sluttiderna. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 212, inspelat lördagen den 14 december, inspelat i Sverige, i Skövde City. Jag är tillbaks i Sverige ett tag och ryktena var sanna. Det är kallt och mörkt i december i Sverige. Vill också innan jag börjar avsnittet bara påminna om att jag har börjat posta bonusavsnitt på Patreon för medlemmar där. Patreon.com/Amerikapodden. Amerikapodden After Dark. Som alltså är lite ett lösare, kortare, saker som inte riktigt passar in i det vanliga av, i den vanliga avsnitten. Men jag noterade när jag landade på Landvetter att pressbyrån på Landvetter nu är en W.H. Smith. Jag vet inte när den här förvandlingen hände. Och det är möjligt att det var flera år sedan att jag bara missat det förra gångerna som jag har passerat flygplatsen. Men det kändes väldigt vemodigt på något sätt. Pressbyrån är ju Sverige på något sätt. Och W.H. Smith är ju, som jag förstår det, ett gammalt engelskt företag. Men i alla fall, det spelar ingen roll egentligen, men jag vill bara notera, jag tyckte det kändes vemodigt. Sen så är jag också, jag har stört mig mycket när jag har varit här i en vecka drygt. Stört mig på mängden engelska i vardagssvenskan. Det verkar ha blivit mer, eller också har jag bara blivit buttrare med åldern, det är mycket möjligt. Jag vill inte vara gammal man skäller på moln. Och jag förstår mycket väl att språk lever och ändras. Och låneord som tillför något till språket är ju något att välkomna. Men det här med att bara slarvigt byta ett fungerande svenskt ord mot ett engelskt känns väldigt märkligt. Och om jag ska vara helt ärlig, cancella mig om du vill, känns som mindervärdighetskomplex. Men det finns ingen anledning att göra så. Äran och hederns språk. Men det ger mig en ursäkt att lägga mindre tid på att göra korrekta översättningar av alla amerikanska termerna som jag använder. Sen också, jag tänkte på det att det borde ju, i och med att språket utvecklas hela tiden, med tanke på invandringen under senaste decenniet eller decennierna, det borde ha blivit mycket mera låneord i vardagssvenskan från arabiskan. Men det hör åtminstone inte jag några här i Skövde. Oavsett allt detta, den stora nyheten i veckan har varit mordet på United Healthcares vd Brian Thompson. Thompson avrättades på öppen gata på Manhattan, sköts bakifrån när Thompson var på väg till en konferens för investerare på Manhattan. Den här mördaren lyckades sen fly och hålla sig undan i flera dagar. Han upphittades sen på en McDonald's i Pennsylvania. En person där kände igen honom från övervakningsbilder och ringde polisen. Och det här mordet, det finns otroligt mycket att nysta upp här. Först och främst, på hylsorna så hittades orden deny, defend och depose skrivna. Alltså förneka, försvara, avsätt. Och mer senare om de orden. Och förutom att mördaren hittades på en McDonald's, som är fenomenalt amerikanskt, så var det här vapnet som han använde, vilket också hade en ljuddämpare, en så kallad ghost gun. En kopia av en Glock. Vad man gör är att man kan köpa alla vapendelarna som inte har serienummer. De kan du köpa var som helst i princip. Men delen som har serienumret kan du numera med modern teknologi 3D-printa. Och detta är ju en stor grej bland amerikanska libertarianer som tycker att det är tyranni att vapen måste ha serienummer. Och det, vi har ju i landet inte precis brist på vapen. Men det är en intressant liten detalj här. Men den gripne som nu är anklagad för mordet är en 26-årig man vid namn Luigi Mangione. Han är programmerare. Och man har självklart hittat hans internethistoria. Så det verkar som om han, i och med att han var teknisk, har gått in och tagit bort så att den är kurerad lite grann. Men enligt hans internethistorik så är han intresserad av typiska techkulturgrejer. Produktivitet, poppsykologi, hälsa och ryggsmärtor. Men alltså, ett mord på vd:n för ett av Amerikas företag som ger mest vinst ledde självklart till ett enormt polispådrag. New York PD gick i högvarv, utlyste belöning på $10,000. Vilket jag tror att alla vi som följde detta på internet tyckte var lågt. $10,000 för allt detta. Och grejen är att New York är fullt med kameror. Och de hittade till slut då en bild från ett vandrarhem där han stannat. En övervakningskamera där. En stillig kar. Och det var en fantastisk video som gjorde rundorna när en massa poliser strosade genom Central Park och letade vapnet som hade använts i mordet. Den här videon, det var precis samma vibb som när pappa måste gå och leta efter en leksak som barnet förlagt. Och de dök i dammarna i Central Park för att leta efter vapnet etc. Men till slut så angicks han alltså av en McDonald's-anställd i Pennsylvania. Och detta har mycket intresse och framförallt enormt från allmänheten mycket stöd för mördaren. Våra sjukförsäkringsbolag är inte populära för att säga det minsta. Och det var en intervju med en annan sjukförsäkringschef. Jag kommer inte ihåg namnet, jag noterade inte det. Men han sa att vad hans företag gör som gör dem så viktiga är att de slåss mot onödig vård. Just det. Se till så att folk inte får onödig vård. Och de här människorna, jag vet inte hur de ser sig själva i spegeln. Men direkt efter mordet så kom det då självklart en hel bunt med synnerligen upprörda krönikor från våra nationella medier. Vad händer med vårt samhälle? Våld är inte en del av Amerika. Våld är aldrig en lösning, etc. etc. Som vanligt bland våra elitkrönikörer så sa alla precis samma saker som de alltid säger. Men det var alltså ett enormt krönikördrev att förklara att detta var något av det mest förkastliga som någonsin skett. Vilket är lite fantastiskt och lite dubbelmoraliskt i och med att folk mördas med vapen varenda dag i Amerika. Varenda dag. Och det var samma människor skrev väldigt mycket färre krönikor om vad som händer med Amerika efter våra skolskjutningar. Som ju händer hela tiden. De kommer inte ens in i nyhetscykeln om det inte är något jätte. Men nu när en av eliten har mördats så är detta ett enormt problem. Och då ett stort fokus på sanslösheten av det här mordet. En pappas liv har tagits och ni vill prata om vårt sjukförsäkringssystem. Så masken är väldigt mycket av i media nu. Men det största bottennappet tror jag att NBC News lyckades med. En krönika som beskrev hur Mördaren hade spelat ett tv-spel där man mördar. Insinuationen då att det var där han hade radikaliserats. Vilket hemskt spel var detta? Jo, Among Us. Mycket, mycket farligt. Among Us är alltså ett sällskapsspel lämpligt för barn som man då hade spelat. Och i efterdyningarna här nu, det är tydligen mycket stress. Våra sjukförsäkringsbolag gick och tog ner sidorna från sina webbsajter där de har, där de listar ledarna för företagen. De är nu skrubbade, borta. Och en kvinna i Florida nu i veckan blev denied. Hon fick alltså avslag på sin ansökan om sjukvård. Eller man ska säga, det är inte att patienten lägger inte in, ansöker inte om att få sjukvård. Utan det är alltså en licensierad doktor. Sen så bestämmer sjukvårdsförsäkringsbolaget om detta är legitimt eller inte. För den makten har de. Men den här kvinnan, hennes doktor, ville att hon skulle få en viss sorts vård och den blev denied. Så hon ringde till Blue Cross Blue Shield som var hennes försäkringsbolag. Och då sa hon på telefon till dem, var tydligen upprörd, att deny, defend, depose, ni är de nästa. Vilket ledde till att försäkringsbolaget ringde till FBI, så den här kvinnan greps direkt. Hon sitter nu i fängelse med $100,000 i borgen. Hon äger inga vapen och är en trebarnsmamma. Vi hoppas att någon kan ta hand om hennes barn medan hon sitter i fängelse. Domaren motiverade den här borgen, tyckte den var korrekt, citat, med tanke på läget i landet just nu. Men det finns ju en lång tradition i västerlandet om mordballader, alltså händelsevisor om mord, som ofta är sympatiska mot mördaren. Och Mangione blev något av en folkhjälte direkt. Det har uttryckts enormt mycket sympati för honom. Därför att de flesta amerikaner har lidit under vårt sjukvårdssystem. Eller känner någon som gjort det. Och jag har ju pratat lite grann i tidigare avsnitt. Men jag tänkte i det här avsnittet för nya lyssnare. Om du inte känner till hur systemet fungerar. Så på en väldigt hög nivå här. Så sjukförsäkringsbolagen ligger mellan patienten och vården. Och United Healthcare, alltså det som vars vd mördades på öppen gata, är det största av de här försäkringsbolagen. Och det är det jag har bland annat. De tjänar enormt med pengar. Så det amerikanska systemet, så har du, om du är gammal eller fattig, så kan du kvalificera dig för Medicare eller Medicaid. Och grovt förenklat så utför de här myndigheterna samma funktion som försäkringsbolagen. Som allt i Amerika så är det här väldigt komplicerat. Men Medicare och Medicaid, det är mycket framförallt federala pengar som ges till de individuella staterna som sedan administrerar själva utbetalningarna. Men som sagt, Medicare och Medicaid är bara för fattiga eller gamla. På den privata marknaden så köper individen sjukförsäkring. Om du har en arbetsgivare så köper du genom arbetsgivaren. Om du arbetar för dig själv eller du är arbetslös så finns det ett annat system där du kan köpa sjukförsäkring. Den blir väldigt, väldigt mycket dyrare. Därför att när arbetsgivaren sköter sjukförsäkringen åt dig så betalar arbetsgivaren en del av den och individen sen en del. Så arbetsgivaren gör en deal med försäkringsbolaget och arbetstagaren betalar sen en del av lönen till försäkringsbolaget och arbetsgivaren betalar en del. Detta är väldigt dyrt för alla inblandade. Och arbetstagaren får sen välja bland en liten meny av planer som arbetsgivaren har gjort en deal med det här försäkringsbolaget. Och de olika planerna som du kan välja på, och detta beror alltså alltid på vilken deal arbetsgivaren har lyckats förhandla fram. Så du får välja bland en liten meny av planer, och det största valet är hur mycket självrisk man vill ta. Det är alltså precis som en bilförsäkring. Så ju yngre och friskare du är, desto bättre är det att ta en billigare plan med högre självrisk. Men om du vet att du kommer att behöva vård, så är det bättre att ta en dyrare plan med lägre självrisk. Men det här är ju såna här saker som man kan sätta sig och gräva ner sig i med Excel-blad. Sen så får du byta plan. Du får göra ändringar i din plan en gång per år. Detta kallas för open enrollment och händer oftast i november. Eller om du har ett stort life event. Alltså om det har blivit någon stor förändring i ditt liv. Som om du får barn eller du får en skilsmässa. Vad det kan vara. Men det krävs alltså specialtillstånd för att få ändra på dealen utanför open enrollment. Vilket leder till att varje år så måste du fundera på om du tror att du kommer att behöva sjukvård i framtiden och hur mycket. Det finns också planer, olika planer som man kan få välja på. Om din vård är in-network eller out-of-network. Därför att varje försäkringsbolag har ett network, ett nätverk av kontrakt med olika doktorer och sjukhus. Så om du tror att din vård kommer att vara out of network, så kan du välja en dyrare plan som täcker mer av det. Och hur vet du om din doktor eller ditt sjukhus är in eller out of network? Jo, om du har en existerande doktor så kollar du vilket försäkringsbolag de är kontrakterade med. Och självklart kan och gör doktorer och sjukhus förhandla om sina kontrakt så att de kan byta vilket försäkringsbolag. Eller oftast om du är en doktor eller sjukhus så vill du ju ha så många som möjligt. Men det är kontrakt som ska förhandlas. Och out of network blir oftast väldigt dyrt. Så om du blir sjuk, du måste ha någon form av vård så måste du hitta en doktor, så är den första frågan om de är in network för din försäkring. Och du kan ju då välja att gå till vilken doktor du vill, eller, och detta beror också på, det här är ett val som man får göra som arbetstagare. Det finns planer där du måste välja en primary care physician, alltså din familjedoktor typ, den som du går till först. Denne kan sen då rekommendera specialister om du behöver specialistvård. Så finns det andra planer som låter dig gå direkt till en specialist utan att behöva gå igenom en primary care physician. Och det här lappsystemet är ju då självklart ett extra stort problem på landsbygden i och med att du har färre doktorer helt enkelt. Färre människor, färre doktorer. Så i storstäder finns det fler doktorer, så det är lättare att hitta en doktor som är in network för dig. Men om det finns någon speciell välrenommerad specialist som du vill gå till av någon anledning, så om de är out of network så blir detta väldigt dyrt för dig. Men vad händer då om du åker på semester eller konferens eller besöker vänner eller familj och helt plötsligt måste åka till sjukhuset eller måste uppsöka en doktor? Hur vet du om den doktorn eller det sjukhuset är in network? Google är hur du får ta reda på det, eller ringa och fråga. Om det bara finns ett sjukhus då och du har huggit dig i benen med yxa. Ja, tufft för dig. Tufft för dig. Så finns det också i det här systemet en maxutbetalning. Och detta beror som alltid då på vilken deal din arbetsgivare har gjort med försäkringsbolaget, men det finns alltid en maxutbetalning. Och när du har gått över den så är det slut på pengar. Du får inga mer pengar. Nej, slut nu. Och det här systemet har lett till att 41% av amerikaner betalar av skulder från sjukvård. Och över 66% av Amerikas personliga konkurser är från sjukvårdsskulder. Och också rent generellt, ju större din arbetsgivare är, desto bättre deal kan de förhandla. Stora arbetsgivare har hela departement som sköter om de här förhandlingarna. Men ju mindre företaget är, desto sämre deal kommer de att få. Alltså, vilket alltså leder till för arbetstagaren högre premier och lägre täckning. Det här är rent generellt, allt det här är egentligen mycket mer komplicerat än så, men i stora drag så är det så som systemet fungerar. Och också, vet du vilka, kan du gissa vilka som har bäst, överlägset bäst sjukförsäkring i hela landet? Kongressen. Märkligt hur det kan bli. Men de här orden på hylsorna som Mangione hade skrivit, alltså delay, deny, depose. Spekulationen är att de här orden kommer från titeln på en bok som släpptes 2010. Boken heter lite annorlunda, den heter Delay, Deny, Defend. Och boken handlar om försäkringsbolagens taktiker. Kom ihåg, detta är profitdrivande verksamheter. De går med enormt bra profit. Så du har alltså delay, fördröj. Ju längre tid som går mellan att försäkringsbolaget får in premien och sen betalar ut den ersättning folk har rätt till, ju bättre profit. Av samma anledning som banken håller i dina pengar så länge de överhuvudtaget kan. Alltså float. De här pengarna kan investeras och ge ränteavkastning medan företaget håller i dem. Och deny, förneka, som hände med den här kvinnan i Florida som blev frustrerad. Bara säg nej. Vi täcker inte detta. Och kom ihåg, detta är alltså behandlingar som licensierade doktorer har beställt, som de här doktorerna har bedömt är medicinskt nödvändiga för deras patienter. Man säger nej. Allt du inte betalar ut är vinst. Och sen defend, försvara. Gå till domstol om det behövs. Helt enkelt hoppas att målsägaren ska ge upp eller dö. Det handlar om profit, inget annat. Mangiano lämnade ett handskrivet manifesto. Och det här manifestet var föredömligt kort. Jag tänkte läsa en liten bit av det. Det är handskrivet, så en del saker var oläsliga. Och jag har använt min kompis Deep L för att hjälpa mig med översättningen. Jag ber om ursäkt för eventuella trauman, men det var tvungen att göras. Ärligt talat, dessa parasiter hade helt enkelt det som kommer. En påminnelse. USA har det dyraste sjukhussystemet i världen, men ändå rankas vi ungefär som nummer 42 i förväntad livslängd. United är det oläsligt största företaget i USA i marknadsvärde, bakom endast Apple, Google, Walmart. Det har vuxit och vuxit, men vår förväntade livslängd, nej. Verkligheten är att dessa oläsligt helt enkelt har blivit förmäktiga, och de fortsätter att missbruka vårt land för enorm vinst, eftersom den amerikanska allmänheten har tillåtit dem att komma undan med det. Slut manifest. Mangiano led av enormt ryggont som började när han var ung. Han var diagnostiserad med, och förlåt hur jag läser upp detta nu, inte ett ord som man hör varje dag, åtminstone om man har tur och inte har blivit diagnostiserad med det, men spondylolisthesis, vilket leder till enorm smärta. Mangiano fick efter många om och men och många turer med försäkringsbolag genomgå en ryggradsfusion. En vän frågade honom hur operationen gick. Då svarade detta var över text. Mangiano sa citat lång historia och slutade kommunicera med alla vänner. Det verkar som att innan den här operationen så hade han tydligen genomgått delay-deny-proceduren. Och det är ju otroligt svårt att tänka klart när du har enorm kronisk smärta och livskvaliteten är ju bedrövlig. Hans rygg gjorde så mycket ont tydligen att han kunde inte vara intim med sin flickvän. Och detta är fortfarande lite oklart, lite mer spekulativt, men antagligen så spelade också opiatepidemin in. Och det opiatepidemin som ju sattes i brand av Purdue Pharma, vilket företag ägs av en familj som heter Sackler, som blev vulgärt rika på detta. Det var alltså de som uppfann Oxycontin. Vilket de hävdade var en opiat som det inte gick att bli beroende av. Vilket är militär intelligens. Det är helt omöjligt att hitta på ett fungerande smärtstillande som inte är beroendeframkallande. Men det ljög de, det visste de att de ljög om och blev vulgärt rika. Ingen i Purdue Pharma har fått någon form av fängelsestraff. Jag tror inte ens det har hållits en criminal trial i detta. Men Purdue Pharma la mycket pengar på att göra om praxis för Amerikas doktorer till att alltid först bekämpa smärta. Alltså att patienten ska hålla så smärtfri som möjligt. Det var praxis i det amerikanska medicinska systemet och detta var alltså som en del av en kampanj av Purdue Pharma så att de skulle kunna sälja mer Oxycontin. Självklart som alltid mer komplicerat men det är i stora drag. Men efter att opiatepidemin hade tagit fart för 10 år sedan eller så, lite drygt 10 år sedan, så drog Amerikas läkare in på utskrivningar av opiater. Drog in stenhårt. Så att människor som hade fått opiater på recept i många år för att hantera sin kroniska smärta fick sina recept neddragna eller helt stoppade. Detta var ju en väldigt amerikansk överreaktion. Och Mangiano var antagligen en av dem. Och jag kommer ihåg när mina knän först gick sönder så hade jag, det gjorde väldigt, väldigt ont i mina knän. Och jag gick till en doktor, eller snarare en distriktssköterska var det, som ju är i det amerikanska systemet registered nurse. Vilket alltså är samma sak som en doktor förutom att de inte har tagit de här sista kurserna. Om jag förstår detta rätt. Och hon var väldigt sympatisk för mina knän. Och vi skulle då börja en behandling med steroider för att slå ner inflammationen och allt sånt. Och vi hade ett väldigt trevligt, sympatiskt samtal. Sen så frågade jag, kan jag få något smärtstillande innan steroiderna börjar verka? Och hon bokstavligen ryggade, därför att om du ber om att få smärtstillande, kallas för drogsökande beteende och är väldigt, väldigt illa, då vill de absolut, om du ber att få smärtstillande så vill de inte skriva ut smärtstillande till dig, för att då kan du ju vara en människa som är beroende av opiater. Fantastiskt. Jag lyckades få utskrivet, jag tror det var 6 piller. Det var inte Oxy, men det var något opiatbaserat, kodin eller vad det var. Men i vilket fall som helst, detta har nu lett till att det är väldigt lätt att hitta olagliga opiater eller fentanyl Men det är väldigt svårt att få dem utskrivna. Och det här är ju en tragiskt vanlig historia när man läser historier om missbrukare, opiatmissbrukare i Amerika, så är det en otroligt vanlig historia att de först får opiater utskrivna för smärta. Det kan vara kronisk smärta eller de kanske har varit i en olycka. Och läkarna brukade skriva ut, tack Purdue Pharma och familjen Sackler, de brukade skriva ut enormt generösa mängder med opiater. Men nu får du inga fler. Då går människor till gatans apotek. Det är ju marknaden flödar av opiater och nu fentanyl. Så enormt mänskligt lidande tack vare Purdue Pharmas girighet. Och Mangiano blev folkhjälte. Det hjälper ju att han är stilig. Och sociala medier i Amerika har varit fullständigt packat med skräckhistorier om människor som har fått en behandling godkänd av sitt försäkringsbolag och sen så drar de tillbaka godkännandet. Och ibland dagen innan en större operation som du har planerat för så drar de bara tillbaka godkännandet. Och om du blir sjuk så kommer du att behöva slåss med ditt försäkringsbolag. Alltså medan du är sjuk, kanske i stor smärta, måste du tillbringa en massa tid på telefonen med försäkringsbolaget. Eller om du måste hjälpa en sjuk familjemedlem. Jag vet, min fru tillbringade enorm tid och energi på detta när hennes mamma var sjuk. Mängden tid med att inte att ha att göra med sjukvården. Självklart tog det tid också. Men att bara att ha att göra med försäkringsbolaget som alltså gör allt de kan för att inte ge dig det du har betalat för. Deny, delay, defend. Och samma dag av en slump som mordet utfördes, så gick ett annat försäkringsbolag som heter Anthem Blue Cross Blue Shield, också ett av de större. De sa att de inte längre kommer att betala för sövning, narkos, för operationer. Om de tycker att operationen tog för länge. Så alltså antar att det är, och de tycker att narkosläkaren sölade, så kommer de inte att betala för narkosen. De pudlade fort på det. Efter mordet och ilskan som kom direkt. Så många amerikaner är väldigt, väldigt arga på systemet vi har. Vad skulle kunna vara en lösning på det här? En principiellt enkel lösning som människor som Bernie Sanders har uttryckt stöd för i många, många år nu. Vore vad som kallas för Medicare for All. Alltså utvidga Medicare-systemet. Som du nu alltså måste vara gammal. Måste vara pensionerad för att få ta del av. Utöka det till att hjälpa alla amerikaner. Täcka alla amerikaner. Det vore en principiellt enkel lösning. Rent praktiskt så vore det självklart väldigt komplicerat. Men det finns ingen vilja till detta. Jag kommer aldrig att glömma vad president Obama sa när någon föreslog Medicare for All till honom. Och kom ihåg, Obama var han som införde Affordable Care Act, Obamacare, som i princip var att ge en massa pengar till sjukförsäkringsbolagen, men som också ledde till att du inte kan refuseras på grund av pre-existing conditions. Innan Affordable Care Act, så om du får högt blodtryck, och du har högt blodtryck och sen byter du jobb, så har du bytit till ett nytt försäkringsbolag, så täcker inte det försäkringsbolaget högt blodtryck. För det var en pre-existing condition. Det var hur det var innan Affordable Care Act, som republikanerna har försökt ta ta bort hur många gånger som helst nu. Och nu under Trump-administration 2 får vi se om de lyckas denna gången. Men i alla fall, någon frågade Obama, men Medicare for all då? Jo, sa han, men det skulle ju leda till arbetslöshet för de som jobbar i sjukförsäkringsindustrin. Vad ska de göra? Ja, tack du, Obama. Och om demokraterna hade försökt införa Medicare for all så hade de vunnit det valet. Det här är en bipartisan issue. Det spelar ingen roll vilken politik du har när du ser att en familjemedlem inte får den vård som de har rätt till. Det finns ju inget partiskt och det är ingenting som har med kulturkriget att göra. Alla ser ju att det här är för jävligt, så här vill vi inte ha det. Men alltså, noll vilja till det. För att det demokratiska partiet är precis lika köpta av försäkringsbolagen som republikanska partiet. Men vi får se. Det är mycket möjligt nu att det här mordet, som sagt, det är mycket, mycket prat nu. Mycket energi, tar mycket syre. Kommer det att leda till någonting? Eller kommer vi alla att glömma detta om en vecka? Omöjligt att säga. Men jag vill också avsluta här, därför att om du känner till tv-serien Breaking Bad, som ju är en av de bästa rent kvalitativt, tycker jag, tv-serierna på de senaste 10-20 åren. Den inciterande händelsen i den tv-serien är ju att vår antihjälte Walter White får en cancerdiagnos. Det är alltså, han är kemist, så han börjar tillverka methamfetamin för att hans familj ska få nog med pengar att klara sig och att han ska ha råd med behandlingarna, för han har usel sjukförsäkring. Sen är det också fantastiskt med serier som Breaking Bad. Hur många som inte förstår att White är en antihjälte. Han är en skurk. Han är ett monster. Hur många som såg på den serien och sa, ja, han är ball alltså. Han är bra. Samma sak som Tony Soprano i Sopranos. Både White och Soprano är monster. De är huvudpersoner, inte hjältar. Men i vilket fall, sluttiderna. Låt oss prata om sluttiderna så här i jultid. En opinionsundersökning från Pew Research Center. Pew, alltså P-E-W. Research Center. De är en väldigt välrenommerad organisation, icke-partisansk. De frågar amerikaner vad de tycker om olika saker. Och vad de nu har hittat i en ny undersökning är 39% av vuxna amerikaner tycker vi lever i de bibliska sluttiderna. Medan 58% tycker inte vi lever i de bibliska sluttiderna. Och amerikaner utan högskoleexamen är mer benägna än högskoleutbildade att tro att mänskligheten och världen närmar sig sitt slut. Liksom amerikaner med lägre inkomstnivåer jämfört med de med högre inkomster. Och republikaner och republikanskt sinnade oberoende är mer benägna än demokrater och demokratiskt sinnade att uttrycka denna tro. På frågan om Jesus, citat, kommer att återvända till jorden en dag, svarar mer än hälften av alla vuxna i USA, 55%, inklusive 3/4 av de kristna, att så kommer att ske. De som svarade att de tror att Jesus kommer att återvända till jorden fick också frågan om hur säkra de är på att detta kommer att ske under deras livstid. En av 10 amerikaner säger att de tror att Jesu återkomst definitivt eller troligen kommer att inträffa under deras livstid. 27% är inte säkra på om Jesus kommer att återvända under deras livstid. Och 19% säger att Jesu återkomst definitivt eller troligen inte kommer att inträffa under deras livstid. Jag vill avsluta med lögner. Detta är från Talking Points Memo. Där jag pratade för några år sedan när det var aktuellt om den här konspirationsteorifilmen 2000 Mules som ansåg sig ha bevis på enormt valfusk i valet 2020. Talking Points Memo. MAGA-influencern Dinesh D'Souza publicerade ett uttalande på sin webbplats under helgen där han äntligen erkände att hans konspirationsteorifilm 2000 Mules producerades, citat, på grundval av felaktig information som lämnas till mig och mitt team, slut citat. Och anslöt sig till en växande grupp valförnekare som tyst har släppt charaden i kölvattnet av Trumps seger förra månaden. Filmen släpptes i maj 2022 och hävdade att det fanns betalda mulor, alltså mules, som fyllde valurnor med Biden-valsedlar under pandemiröstningen det året. Den förlitade sig på skräpdata, övervakningsfilmer och förmodad geolokaliseringsspårning som sammanställts av den Trump-anslutna valförnekande gruppen True the Vote för att göra sitt argument. Inget av detta backades upp av några verkliga bevis, vilket flera journalister rapporterade vid den tiden och åren sedan dess. Den här filmen användes upprepade gånger som foder för Trumps misslyckade Big Lie-spel. Trump höll vid ett tillfälle en privat visning av filmen på Mar-a-Lago och har kallat den, citat, den största och mest inflytelserika dokumentären i vår tid. Varför har nu då D'Souza bestämt sig för att erkänna? Ja, det var självklart en del av en stämning. En man från Georgia vid namn Mark Andrews hade stämt D'Souza för förtal och ursäkten är ett resultat av stämningen. Mer lögnare från CNN. En FBI-informatör som anklagas för att ljuga om Biden-familjen har gjort en överenskommelse med specialrådgivaren David Weiss, åklagaren som ledde den kriminella undersökningen av Hunter Biden. Alexander Smirnov kommer att erkänna sig skyldig till 4 åtalspunkter, inklusive skatteflykt och hindrande av rättvisa genom att ge falsk information till FBI, enligt en domstolsansökan i Kalifornien på torsdag. Smirnov hade 2020 felaktigt berättat för FBI att Burisma, ett ukrainskt energibolag, olagligt betalade Joe Biden medan han var vicepresident och hans son Hunter som satt i bolagets styrelse. Enligt överenskommelsen ber åklagarna och den tilltalade domaren att Smirnov ska dömas till mellan 4 och 6 års fängelse. Smirnovs erkännanden, som är en del av hans uppgörelse, klargör att en stor anklagelse om korruption mellan Burisma och familjen Biden, som gav bränsle åt konservativa attacker mot den nuvarande presidenten och hans son, var falsk. Och det var ju mycket liv om det här när Biden nu till slut gick ut och benådade sin son Hunter för alla anklagelser om allt sedan 2014. Blev ju mycket prat om normer och att Biden och hans presstalespersoner hade sagt upprepade gånger att nej, han skulle inte benåda sin son. Vad hände? Varför har han ändrat sig? Varför talade han bla bla bla? Det kan ju vara så enkelt. Jag menar, jag var inte i de mötena. Men det kan ju vara helt enkelt vara så enkelt att Biden trodde att Harris skulle vinna valet. Och nu när det inte blev så och Trump tänker vapengöra Department of Justice och göra allt för att försöka komma åt Hunter på något vad som helst. Att han bestämde sig för att benåda sin enda överlevande son. Bara min teori. Och sen, men jag blev väldigt trött. Den här diskursen var otroligt tröttsam. Men normerna, vad har vi för sorts samhälle? Har du sett vad Trump har gjort? Kommer du ihåg hans presidentskap? Normerna. Endast demokrater ska följa normer, tydligen. Enormt tröttsamt. Tack för att du lyssnar. Och speciellt tack, som alltid, för de av er på Patreon. Där alltså Amerikapodden After Dark nu finns. Kommer ut ibland lösare, saker som inte riktigt passar in i podden. Patreon.com/Amerikapodden. Även på Facebook, facebook.com/Amerikapodden. Ett ord. Ta det lugnt i julstöket och ha en väldigt god helg. Krama varandra i trafiken. Namaste.